Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst er samme tekst som dagens evangelium. Det er fra Lukas evangeliets 10. kapittel, fra den 38. versen. Medan de var på vei, kom Jesus inn i en by, og en kvinne som hette Martha tog imot honom i sitt hem. Hun hadde en søster, Maria, som satte seg vid Herrens føtter og lyssnade til hans ord. Martha derimot var upptagen med alla förberedelser, og hun kom fram og sa: «Herre, bryr du dig inte om at min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig.» Herren svarade henne: «Martha, Martha, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.» Jag tänkte börja med ett exempel på hur vi inte ska förstå berättelsen om Martha och Maria. Låt oss säga att vi sammanfattade den här berättelsen med rubriken: den arbetsamma systern och den lata systern. Då skulle vi missa poängen med den här berättelsen. Martha, hon är ju definitivt arbetsam. Men hur Maria brukade vara när Jesus inte var på besök, det säger ju inte texten något om. Det kan vi bara spekulera i. Men den här berättelsen kan på ytan verka ganska märklig. Den verkar ställa saker och ting upp och ner. För bara tänk på själva situationen. Martha står och arbetar medan Maria sitter på ett golv. Men ändå så är det Maria som får beröm av Jesus. Vem skulle ha trott att det var Maria som var ett gott föredöme i den här situationen och inte Martha? Är det inte egentligen helt rimligt av Martha att resonera så här: «Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig.» Visst kan det kännas orättvist när man måste sköta allting själv medan andra inte hjälper till. Så hur ska vi då förstå den här berättelsen? Jesus förklarar det bäst själv när han säger: «Martha, Martha, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne.» Här finns egentligen hela förklaringen och hela poängen med berättelsen om Jesu besök hos Martha och Maria. Det är ju inte fel att arbeta, tvärtom. Men problemet med Martha är att hon väljer att göra det just då, medan Jesus, ja, man kan ju säga att han predikade. Allt det där som hon höll på med just då, det kunde ju hon ju vänta med tills efteråt, när han var klar med att undervisa. Det finns en tid för allt. Det finns en tid för att arbeta och det finns en tid för att lyssna till Guds ord. Det gäller alltså att förstå när det är dags att arbeta och när det är dags att lyssna till Guds ord. Martha hade inte förstått att nu var det dags att lyssna till Jesus. Men det hade Maria förstått, och det är det som den här berättelsen handlar om. Det skulle till exempel vara fel att prioritera bort att gå till en gudstjänst för att vi har så mycket att göra hemma med städning, matlagning, trädgårdsarbete eller renovering eller vad det nu kan vara. Visst kan det vara så att vi har fullt upp med saker som vi borde göra, men det är ändå ingen ursäkt för att inte lyssna till Guds ord när det är dags att göra det. I en av Jesu liknelser om Guds rike så står det om några som började hitta på ursäkter för att inte komma till en festmåltid. Det står: «Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: "Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar." En annan sa: "Jag har köpt 5 par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar." Ännu en annan sa: "Jag har gift mig, så därför kan inte jag komma." Så gemensamt för alla de här, det är att de har fullt upp med sina världsliga saker. Och gemensamt för alla var att de tyckte att Guds rike var mindre viktigt än sin åker eller sina oxar eller sin fru. Jesus sa om Maria: Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Och på samma sätt skulle Jesus kunna säga om alla troende som åter och återigen väljer att lyssna på hans undervisning. De har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån dem. Vad skulle kunna ta ifrån oss den goda delen? Ja, i den här situationen med Marta och Maria så var det faktiskt Marta som försökte ta ifrån Maria den goda delen. Då sa Jesus till henne: du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Bekymmer och oro. Det var egentligen där skon klämde. Marta hade bekymmer och oro. Och det var egentligen det som ledde till att Marta ville att Maria skulle resa sig upp från golvet och börja hjälpa henne istället. Bekymmer och oro. Det är också något som skulle kunna ta ifrån oss den goda delen. Men vad är bekymmer egentligen? Bekymmer, det är när vi oroar oss för saker som vi ändå inte kan påverka. Man kan också säga att bekymmer är raka motsatsen till tro. Och det är därför att tron, det är framförallt en förtröstan på Gud. Att tro är att lita på att Gud kommer att hjälpa oss och leda oss på rätt väg. Men när vi bekymrar oss, då tänker vi inte på att Gud kan hjälpa oss. När vi bekymrar oss så vänder vi oss inte till Gud i bön. När vi bekymrar oss så tänker vi att vi ska lösa alla problem själv genom att grubbla och tänka och oroa oss så mycket som möjligt. Och vi tänker att ju mer vi gör det så kommer det nog att lösa sig till slut. Bara man grubblar och tänker och oroar sig väldigt mycket. Men sällan så är det väl så att det hjälper att oroa sig eller bekymra sig för någonting. Snarare tvärtom. Det brukar bara bli mer besvärligt när vi oroar oss. Men det här med bekymmer, det är faktiskt farligare än vi kanske föreställer oss. I liknelsen om såningsmannen så står det att en del av sådden föll bland tistlar. Det står: en del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Och Jesus förklarar ju den här liknelsen senare. Då förklarar han: det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Så världsliga bekymmer, det är alltså sånt som kan kväva ordet, på samma sätt som ogräs kan kväva odlingar. Ett ogräs, det kärl ju näring och fukt från de grödorna som man vill ska växa. Så ifall man låter ogräset förhärja fritt, ja, då kan det förstöra odlingarna. På samma sätt så kan bekymmer förstöra vår tro. Så det här är alltså något väldigt allvarligt och farligt. En troende bör rensa bort bekymret, precis som en odlare behöver rensa bort ogräset. Så hur ska vi göra då? Eller hur ska vi kunna rensa bort ogräset? Jo, genom att låta Gud bekymra sig för våra bekymmer. Inte att Gud egentligen bekymrar sig. Det behöver han inte göra. Gud har ju full koll och full kontroll över framtiden. Och just därför ska vi göra det som Petrus skriver i första Petrusbrevet: kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. När det gäller Martas bekymmer så handlade nog det här om att hon ville vara en god värdinna nu när Jesus hade kommit på besök. Hon ville säkert laga god mat åt honom. Hon ville göra sitt bästa. Men det här, det var från Jesu perspektiv bekymmer och oro och felprioritering just där och då. Jesus, han sa i sin bergspredikan: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Man kan säga att Jesu besök hos Marta och Maria, det blev en läxa för Marta i att söka Guds rike först. Det skulle göras först. Jesus ville lära henne att söka hans rike först, som hennes syster Maria hade gjort. Marta, hon ville tjäna Jesus. Men Jesus behövde inte just nu det som Marta ville ge henne, utan snarare så var det Marta som behövde det som Jesus kunde ge åt henne. Hans undervisning, hans ord. Precis som han hela tiden undervisade folkskarorna när han vandrade från plats till plats, så ville han också undervisa Marta och Maria nu när han hade kommit för att besöka dem. Han undervisade hela tiden, överallt, oavsett var han kom. Jesus sa vid ett annat tillfälle: saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Lukas 11. Och det här är en passande beskrivning av Maria. Hon lyssnade till Guds ord och bevarade hans ord. Och Jesus sa om henne: Maria har valt den goda delen, alltså hans undervisning. Men Jesus ville inte att bara Maria, utan också att Marta skulle få den goda delen. Det var ju inte så att Jesus hade klivit in hos dem och styrt upp vem som skulle göra vad. Marta, du ska laga mat. Maria, du ska sitta här och lyssna. Nej, de hade ju själva valt vad de tyckte var viktigast. Och Jesus, han skulle förstås vilja att båda två satt och lyssnade när han undervisade. Ja, för om det är något som är tydligt, så är det ju att Gud vill att inte bara vissa, utan att alla människor ska få ta del av hans undervisning. Paulus skriver till Timoteus i första Timoteusbrevet: Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Komma till insikt om sanningen. Det kommer man ju till genom Jesu undervisning. Och på så vis får man den goda delen som Maria hade valt. Och den goda delen, den är till för alla. Den är för Maria, den är för Marta, den är för dig och för mig. Jesus, han är inte kvar här på jorden, men hans undervisning är kvar. Så att vi också kan få ta del av den goda delen. Och vi kan också få sitta vid Jesu fötter, som Maria satt och lyssnade till hans undervisning. Och trots att vi inte ser honom, så är han faktiskt här, mitt ibland oss, här och nu. Det har han själv lovat: för där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Han är här mitt ibland oss, när vi samlas till gudstjänst. Och då får vi den goda delen som Maria fick. Och vi kan också få den goda delen varje gång vi öppnar våra biblar hemma. Det är också som att sitta vid Jesu fötter och lyssna till honom. Jesu undervisning, vad handlar den om? Vad var det Maria troligtvis fick höra? Vad handlar Jesu undervisning om? Vad är budskapet? Ja, Jesu undervisning, den handlar ju dels om vår synd. Vi har redan hunnit prata om bekymmer. Om det fanns något som verkligen var värt att bekymra sig för, så är det ju vår synd. Men nu behöver vi inte ens bekymra oss för synden. För Jesus har kommit till jorden för att ta bort vår synd och för att ge oss sitt heliga liv. Han kom för att vi ska bli förklarade rättfärdiga i honom. Så Jesu undervisning, den handlar helt enkelt om hur Guds rike ska komma till oss. Och det är just det här som gör den goda delen så god. Hade inte Guds ord innehållit evangelium, så hade inte den goda delen varit god. Då hade den kristna religionen bara varit en lagreligion, som alla andra religioner. Men nu har vi evangelium, budskapet om rättfärdiggörelse och evigt liv, som gör att vi kan ha ett säkert hopp inför evigheten. Jesus sa till Marta: Men bara ett är nödvändigt. Bara ett är nödvändigt. Och det var det som Maria hade valt, att sitta vid hans fötter och lyssna till honom. Det var det som var nödvändigt. För i jämförelse med allt annat så är det egentligen det enda som är nödvändigt. Jesus sa vid ett annat tillfälle, för vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Men finns det då inte andra saker här i världen som är nödvändiga? Ja, det är ju inte nödvändigt att vinna hela världen. Men är det inte till exempel nödvändigt att laga mat och att äta mat? Jo, det är det. Men det är bara för våra kroppars skull. Guds ord är nödvändigt för våra själar och maten är nödvändig för våra kroppar. Poängen med berättelsen är ju inte att vi ska behöva välja antingen det ena eller det andra. Vi ska inte behöva välja antingen Guds ord eller mat. Vi behöver både och. Men Guds ord är det enda som har makt att frälsa våra själar. Det har alltså en förmåga som ingenting annat har. Och just därför är det rätt om vi anser att Guds ord är det dyrbaraste vi äger och det viktigaste som vi kan ägna vår tid åt. Och just därför kan man säga att bara ett är nödvändigt. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att vi får sitta vid dina fötter och lyssna till ditt ord när du kommer på besök till oss varje gudstjänst. Vi ber att du ska fortsätta komma till oss och vi ber att du ska bevara oss från bekymmer. Hjälp oss att kasta alla våra bekymmer på dig i våra böner. Amen.